Kakan Hermansson.
Yes, my love, Britta Zackari.
Vi har ju en podd som heter Ofyllt hemma.
Ja, den är otrolig, för den handlar om hemmet, men också om så mycket annat.
Den handlar om lästedianer, den handlar om kentaurer, den handlar om Realtree Camo.
Det handlar om mycket textil ibland.
Den handlar om att sälja mitt hus, att köpa ditt hus.
Det handlar om min ägglossning.
Alltid, ja. Min också.
Tack. Den heter Ofyllt hemma och den finns där poddar finns.
Hörs i podden, hej då!
Hej. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det här är en podd från L.
Det här är ett jobbigt avsnitt, ska jag säga. Om ni känner er sköra och inte kan hantera det idag, kanske ni ska spara det här avsnittet till någon annan gång. Eller så bara lyssnar ni och så får ni vara ledsna och känna hur det är bara.
Under huden med Kakan Hermansson.
För 2 år sedan ungefär, lite knappt, så låg jag i en sån här tandläkarstol, fast en ögonbrynstol, på gamla Rockbrows, på det lilla stället på Rockbrows. Låg där och Sanna gjorde mina bryn. Dörren öppnas och in kommer en tjej, men det ser ju inte jag, för att jag ligger ju där i det där läget. Så hör jag och Sanna säga, hej, hur är läget? Och så hör jag bara en tjej säga, nej men det är inte bra. Och så säger Sanna, är det syrran? Och så säger tjejen, ja hon dog för 2 veckor sedan. Men då for jag upp ur den här stolen. Jag och Rosanna springer fram till den här tjejen som jag aldrig har träffat. Och sen står vi där och kramas och gråter. Och det var början till att jag blev insläppt i en otrolig familj. Gripenberg-familjen. Ja, de sitter här när jag gör på honom. En otrolig familj med otroligt stor sorg. Men ja, den här podden ska inte handla om mig nu. Men jag fick i alla fall ta del av de här systrarna. Och ja, faktiskt mamma och pappa och ena systerns pojkvänna som nu är liksom med helt. Och nu är ni här, Mikaela och Stefanie. Mickan och Steffi.
Mickan och Steffi.
Ja, och nu har ju ni en egen podd.
Ja, det har vi.
Vem vill prata med en sorgsen?
Ja, ingen. Nej, det var därför vi startade.
Ja. Folk vill inte det, eller?
Nej. Nej, eller så här, det är ju känslan som vi har haft alltså under de här nästan 2 åren.
Ja.
Vår lilla syster, Lussan, hon gick ju bort 1 maj 2019. Och vi har väl egentligen ända sedan dess känt att vi har ett stort behov av att prata om hur det känns att ha förlorat henne. Men också så här, få prata om henne, för att historien om henne är ju det enda vi har kvar. Men när vi öppnar upp oss och ändå, ja men är så öppna med oss själva och hur allting känns, så är det som att omgivningen liksom duckar. Och det är ju för att vi är otroligt dåliga på att prata om sorg.
Om du säger vi, så menar du gemene person, inte ni två, för ni är ju bra på det här.
Nej men precis.
Ja, vi har ju blivit bra nu. Mm.
Ja, vi är sorgexperter.
Ja, men det var väl också, alltså främst så var det ju att när vi gick igenom den här sorgen så letade ju vi jättemycket efter någonting som man kunde relatera till. Men det fanns ingenting. Mm. Det som finns är liksom psykologer som pratar om sorg. Men den personliga berättelsen finns inte.
Nej. Och det, alltså, det som har varit så himla konstigt också tycker jag, det är att, men jag vet inte, när man ändå är på något sätt generös och själv tar så här initiativ till att faktiskt prata om sorg, för det är inte jättemånga som kanske vågar fråga på riktigt om hur man mår och sådär. Mm. Att ändå då liksom mötas av att folk blir obekväma eller inte ställer följdfrågor eller bara liksom frågar ifall man typ går till en psykolog.
Mm.
Det är sånt som vi har mött jättemycket, och det känns överlag som att människor, alltså vi människor överlag har typ kommit överens om att så här, sorg är någonting som vi, ja, men lite så sopar under mattan, låter någon annan hantera. Mm. Vi pratar inte om det med varandra.
Men bara, är inte det sorg i väst?
Jo, 100%.
Gud, lät så mycket som typ radioprogram på Sorg i väst.
Sorg i väst.
Nej, men jag menar, det är, alltså, jag menar, jag tänker att men vår rasistiska nidbild av typ så sörjande kvinnor i andra länder är att de så här, skriker och slänger sig på kistor. Är det så fel?
Nej, absolut
Nej,
inte.
Nej, det är det som liksom man längtar efter.
Ja, ja, men
vänta, alltså ni förstår vad jag menar. Förstå mig rätt. Det är det... Den sorts uttryck som jag skulle vilja, som jag önskar vara tillåtna.
Ja, men, ja, 100%. Det är väldigt, alltså, vit medelklass att ingenting ska vara jobbigt, fult eller dåligt.
Jag liksom. Tror inte, jag, alltså i Sverige tror jag att det är ganska klasslöst med just sorg.
Ja, men det handlar ju också om att man inte ska lägga sig i varandras liv.
Mm.
Man ska liksom inte... störa någon som går igenom sorgen. Fast det är typ exakt det man behöver.
Ja, men precis. Och det där har ju vi pratat mycket om. Att folk är rädda för att trigga en och trigga fram dåliga känslor i en genom att ta upp någonting som är kopplat till sorgen. Och det är en väldigt fin tanke bakom det. Att man inte vill...
Röra
någon ska man, ja, men röra upp. Men samtidigt är det så här... Varför inte då? Det här är ju jättejobbigt.
Mm.
Och det här är någonting som vi lever med varje dag, hela tiden. Och kommer göra för resten av våra liv. Det kommer inte sluta vara jobbigt. Så att, jag vet inte, jag tycker typ att den här tysta överenskommelsen som vi kanske har i Sverige, människor emellan. Om att vi liksom inte ska typ röra upp i varandra. Jag fattar inte den grejen.
Men det är väl också ett... Alltså en försvarsmekanism om elefanten i rummet är sorgen. Alltså man bara, nej men jag ska inte ta upp det. Till skillnad från ett psykfall som springer fram till en gråtande person i shop.
Ja, men det, alltså, du visste ju inte det at the time när du sprang fram till mig. Det var ju att jag bara, jamen, alltså, jamen.
Jamen.
Umgås för mycket.
Umgås.
Eller inte för mycket.
Nej.
Men det var ju att jag är ju precis likadan. Sån har jag också alltid, eller vi har alltid varit såna att vi är inte, vi har varit rädda för.
Var Lussan sån också?
Absolut. Nej, men var Lussan sån undrar du? Blev hon gode man till en kvinna hon träffade på spårvagnen en gång?
Ja.
Ja. Gud, det är så Kakan culture. Det är så Gripenberg culture.
Ja, det är så Gripenberg
culture. Hon gick också runt med en man som hon tyckte synd om, som erkände ett mord i typ 2 timmar.
Ja, just det. Då var hon, det var hon och hennes bästa, typ 2 timmar.
Ja.
Gick de runt i Stockholm. Han gick och pratade om ett mord han hade begått. Och han hade verkligen gjort det. Men de tyckte att han verkade må så himla dåligt. Att de bara, vi kan inte lämna honom ensam. Mm.
Så där gick de.
Var det, blev det en rätt sak eller?
Men jag minns inte. Men jag vet att polisen kom till slut. För att, alltså, mamma och pappa var så här, ring polisen.
Man var självklart också engagerade i det här.
Ja.
Ja, men så har ju, alltså, så är ju vår familj och har alltid varit. Alltså, up in each other's business.
Jo,
alltså,
snälla, i fredags, då var det FaceTime med er pappa. Där han gav mig en present. En sån liten touchscreen-penna. Som han hade beställt från något asiatiskt land.
Wish.
Från Wish. Och han hade beställt 2, men det var 2 förpackningar av 10. Så han hade 20 stycken.
Ja.
Så fick jag välja en lila.
Ja.
Mm. Den har jag.
Det var toppen.
Mm.
Sen tidigare har jag bland annat en laserpekare.
Som man behöver.
Som man behöver.
Mm.
Han sa... Det är jättebra när du ska föreläsa och sådär. Jag bara, absolut.
Otroligt. När man säger att föräldrar är otroliga.
Ja, det gör de.
Jag kan inte fatta hur er familj kan ha en sån otrolig energi.
Alltså, har vi det?
Ja, jag umgås ju med och ser det utifrån. Ser ju hela er familj. Ni har verkligen det.
Mm. Ja. Men det kanske beror lite på att vi...
Är adliga.
Ja,
dels det.
Mm.
Nej, men jag tror att det är framförallt det, om jag ska vara ärlig.
Mm.
Alltså, de är fattiga adel, så skriv inga liksom, arga överklassmejl till mig nu.
Var du tvungen att outa det?
Ja, okay. För annars hade det kommit. Ja, proletärmejl.
Nej, men vi har väl alltid varit... Jag vet inte... För det här har ju du frågat mig så många gånger också. Mm. Typ, hur orkar ni, hur gör ni, eller så här, hur orkar ni vara så här på det här sättet och prata om det? Men det har ju aldrig varit en fråga
Nej.
För oss.
Mm.
Vi har ju sedan den dagen som Lussan egentligen åkte in på sjukhus första gången pratat väldigt öppet med varandra.
Mm.
Och varit väldigt sårbara inför varandra.
Mm.
Och jag tror typ att det är att man inte försöker fake it. Eller så här, att man vågar vara i alla de här olika känslorna som är sorgen.
Ja, men alltså, jag vet att jag har ställt en fråga, hur orkar ni? Men också, vadå? Vad är alternativet?
Mm. Men vad är alternativet? Men sen så är det ju så här att vi har ju inte orkat heller. Alltså, för ganska precis ett år sedan så sjukskrev jag mig för depression och utbrändhet och utmattning. Du är sjukskriven nu.
Ja. Ja, jag mår ju skit just nu.
Ah.
Alltså, det är ju så. Det kommer ju i vågor hela tiden. Och så tror man liksom så här, nej men nu är jag på väg någon annanstans liksom. Och sen så slår det tillbaka igen.
Mm.
Hur
är det när det slår tillbaka?
Alltså, för mig så har det ju varit att jag inte riktigt har fattat vad det är som har hänt. Alltså, jag blir bara så här trött. Jag är seg, jag orkar inte göra saker som jag vanligtvis kanske orkar göra. Och sen så var det faktiskt Smicken som sa till mig, nu tycker jag att det har gått ganska lång tid av att du har varit så här. Och då kände jag bara, ja, nej men det har du ju verkligen gjort liksom.
Att man är typ bäng liksom.
Ja, men alltså man har bara inte energi liksom. Och är, alltså det är en sån här obeskrivlig trötthet verkligen. Det spelar liksom ingen roll hur mycket jag sover. Mm. Jag är så jävla trött liksom.
Är det liksom en klinisk depression av sorgen?
Ja men typ, alltså, eller så här, sorgen är så himla mycket. Vi har ju pratat om det i vår podd en del. Att det är liksom inte som en känsla utan det är mer som ett tillstånd av en mängd olika känslor.
Mm.
Sorgen kan också konstigt nog vara glad. Mm. För att det finns ju någonting som är också ett liv som vi hade med Lussan innan hon blev sjuk. Det är ju massa fina minnen. Och även om de gör ont att tänka tillbaka på och prata om så är de också fina och glada.
Mm.
Och sen så är det liksom, ja men, ledsenhet. Det har ju varit otroligt mycket ilska också.
Mm.
Och
ja, men, kan ni sortera den ilskan eller liksom riktar ni den till höger och vänster eller hur funkar det?
Nej men det har varit så olika. Jag tror att jag har varit väldigt mycket argare än vad du har varit, Steffi.
Ja, det har du.
Men jag blir också jag har ilska som en go-to-känsla ofta när jag typ har ångest och när jag är ledsen överlag. Men då precis innan jag sjukskrev mig så kunde jag absolut inte rikta ilskan åt rätt håll eller vad man ska säga, utan den flög lite åt höger och vänster till, ja, men till både dig och till Anton då som är min kille och
nej, men,
och
till kille.
Anton min kille till kollegor och alltså till dig Steffi också. Nej men så då gick det inte att rikta någonstans. Nu går jag snart in i så här ett års sjukskrivning och av jättemycket så börjat på antidepp och mycket reflektion, mycket terapi.
Men det är inte ett år av 100% sjukskrivning.
Nej, det är det.
Det är inte ett år av att självklart det här för Försäkringskassan klart du ska få bli sjukskriven.
Absolut inte.
Nej, det har varit alltså, en jävla fight.
Nej men jag alltså, don't get me started.
Ring inte Försäkringskassan. Mig. Försäkringskassan, ring inte mig.
Ring inte mig.
Nej, men det där minns jag till och med precis efter Lussan hade gått bort när jag skulle sjukskriva mig. Så sa ju till och med läkaren som sjukskrev mig. Hon bara, det kan vara ganska svårt att få alltså, godkänt av Försäkringskassan sjukskrivning för sorg.
Mm.
Så jag kommer att överdriva allting du säger liksom, till max nu för att du behöver vara sjukskriven.
Mm.
Och det känns ju helt jävla stört.
Sjukskrev du dig direkt när Lussan hade gått bort?
Ja, dagen efter.
Mm.
Men inte speciellt länge. Alltså jag var ju sjukskriven i typ en och en halv månad.
Mm.
Och sen så klämde jag in 3 veckors jobb innan jag gick på semester.
Mm. Och Mikael, du tänkte, nej jag behöver inte vara sjukskriven.
Nej, jag var tillbaka på mitt jobb på 100% 10 dagar efter att Lussan gick bort.
Hur resonerar du då?
Alltså jag har ingen aning. Jag inbillade mig nog att jag behövde distrahera mig själv och ha någonting att göra. Det är i alla fall det jag kommer ihåg att jag så här sa för att motivera att jag var på jobbet.
Mm.
Men det var ju jättemärkligt. För att jag var där, jag jobbade. Och sen så var jag typ lite så, nu måste jag ta ledigt den här eftermiddagen. För vi ska till begravningsbyrån och bestämma lite grejer för det där. Eller idag ska vi åka och kolla på gravsten. Så att jag var liksom fram och tillbaka mellan de här ärendena som är allt egentligen praktiskt fix inför en begravning samtidigt som jag jobbade.
Som är så brutala grejer.
Extremt. Men också, alltså de är brutala, men det är det man ska göra när någon har gått bort. Det har mening och det känns viktigt att göra det. Det kändes för oss extremt viktigt med begravningen, att den skulle bli, att den skulle representera Lussan och att den skulle vara väldigt mycket hon. För att Lussans sjukdomsförlopp var så fruktansvärt kort. Från att hon fick sin diagnos till att hon gick bort så var det ju bara 3 månader.
Mm.
Och den här sjukdomen eskalerade ju så himla fort.
Hon sökte först för att hon hade ont.
Ja, men precis. Jag vet,
ja, alltså go ahead.
Mm. Ja, men precis. Det var ju, hon sökte först till vårdcentralen för att hon hade en smärta i sidan av magen. Och då fick hon sagt till sig att hon hade en inflammation i äggstocken. Fick antibiotika, gick på det i 10 dagar. Och när den kuren var slut så hade hon fortfarande lika ont. Och då så kom jag ihåg att jag pratade med henne. Och hon var typ så här, men jag har hört att man kan ha ont i upp till sex månader när man har haft en sån här inflammation. Men det skulle hon liksom inte ha sagt till mig. För att jag, alltså där så kom
det... Det visade sig vara helt rätt.
Ja, det var ju helt rätt.
Ja.
Men det kom ju ett brandtal om så här sjukvården.
Skällde ut henne, eller hur?
Ja,
100%. Sitt nu här, sitt ner lilla syster, ska jag berätta för dig. Ja. För du är ju stora syster.
Mm.
Och sen är det mellansyster.
Jajamän.
Och så lilla plutten.
Ja, Lussan.
Och då är det 2 år mellan varje.
Ja, precis. Nej, men så jag sa, du får gå tillbaka, kräv mer liksom.
Mm.
Och det gjorde hon, och när det väl hände så blev hon väldigt snabbt liksom vidare skickad till gynakuten på Sahlgrenska. Hon bodde i Göteborg.
Mm.
Och sen det så var hon egentligen kvar mer eller mindre i, om man ska säga, sjukhussystemet liksom. Mm. Då var det bara röntgen, biopsier, hela familjen. Vi alla bor ju i Stockholm och åkte ner till Göteborg och var med henne där. Och så tog det väl typ 2 veckor innan vi fick reda på att hon hade cancer.
Mm.
Och det vi fick veta då var att de hade hittat tumörer i buken, levern och lungan. Men att ingen av de tumörerna var originaltumör, utan allt det var spridningar. Och sen så fick vi veta att det var äggstockscancer. Det tog de tillbaka senare för att hon hade någon jätte... Hon hade en gynekologisk cancer, men hon kunde till slut aldrig helt fastställa exakt vad det var. Men antagligen äggstockscancer.
Mm.
Och sen så började hon på de här cellgiftsbehandlingarna. Hon hann göra 3 cellgiftsbehandlingar. Och efter det så gör man ju typ som en så utvärdering hur det har funkat med röntgen och så. Mm. Och då såg de bara att vissa tumörer hade krympt och vissa hade växt jättemycket.
Men under den här tiden, då ni bodde i Stockholm och ni åkte upp och ner.
Ja, fram och tillbaka.
Ja, och det var ju, alltså, det var ju också liksom ett lager att addera på hela den här skiten. Liksom. Att man inte kunde vara där hela tiden.
Mm.
Så vi bytte ju egentligen av varandra och åkte ner så här varannan vecka, blev det väl till slut.
Ja, precis. Och det var ju, alltså, det var ju frustrerande på många sätt. Det som du säger, att man inte kunde vara där. Men också att det blev som att vi två, vi kunde aldrig vara där samtidigt och stötta varandra på plats.
Mm.
När vi var, för att, ja, du hade ditt schema och jag hade mitt schema liksom. Det var väl bara egentligen en helg, förutom den sista tiden, som vi 3 lyckades tajma och vara där samtidigt.
Mm.
Och då blev du förkyld också. Ja. Så du fick inte träffa Lussan de 2 sista dagarna ens.
Nej.
Alltså inte de två sista dagarna i hennes liv?
Nej, nej, nej. Den gången vi var där. Så jag fick ju... Alltså det var också en sån här... Sån jäkla ångest liksom. Att vara i Göteborg, inte kunna få träffa henne och sen behöva åka hem utan att kunna säga hej då. Mm.
Men när ni sitter och pratar om det här nu, hur känns det?
Alltså just det här känns typ som en historia som man också har berättat så här väldigt många gånger.
Mm.
Och jag tror att det är någon så här hanteringsmekanism som man måste ha den om man... Som vi ändå har någon grundprincip om att så här, vi vill ju berätta det här. Man kan inte gå in i det 100% känslomässigt varje gång. Så man har typ som en repertoar, man har en historia som man kan berätta. Så att just när jag sitter och pratar om det här, om sjukdomsförloppet och så. Mm. Det går ganska bra. Det är mer så här när man går in i specifika saker som hände under den tiden- specifika så känslor som man har haft i sin sorgebearbetning, det är då man river upp. Och också så här, när man får de här käftsmällarna av verklighet, att det här verkligen har hänt.
Mm.
De kommer ju då och då, och då blir det liksom, då blir det nästan ohanterbart.
Ja. Men vad gör ni då? Vad har ni liksom för så här coping mechanism? Alltså vad har ni någon sån... Okej, då vet jag att när liksom den här panikångestattacken kommer eller det är helt bottenlöst, vad har ni knep? Eller är det bara, okej, nu får det vara så här?
Mm. Alltså, jag hade ju en sån för faktiskt inte så länge sedan.
Mm.
Efter jag hade varit hos min psykolog så bara brast det. Alltså, det bara sköljde över mig allting. Liksom. Och då ringde jag till Mickan och grät i telefonen. Gick till Lussans grav, för jag går då psykologen på Lidingö där hon är begraven.
Mm.
Och sen så åkte jag hem till pappa och hängde där. Och sen hem till Mickan.
Fick en laserpekare.
Ja, precis. Nej, men det är bara så här, gråta ut det man behöver få ur sig. Och jag känner mig absolut tryggast att umgås då med någon i familjen. För att så här, de förstår.
Mm.
Och jag tror att jag har lite samma strategi som du. Att så här, jag pratar ju alltid med dig och så pratar jag typ också alltid med Anton.
Mm.
Alltså vi har det ju på det sättet väldigt bra att vi är så himla nära och alltid har varit det i familjen. Att det finns liksom, det finns alltid någon som man kan ringa.
Mm.
Men vi vet ju också att det är så himla många som inte har det. Mm. Som antingen själva går igenom en, alltså som själva går igenom en cancersjukdom eller som är närstående till någon som gör det. Och det var väl när vi insåg det också som vi kände att, men herregud, då måste, eftersom ingen pratar om det, så måste vi prata om det.
Mm.
För då kanske vi kan vara två personer som man i alla fall vet går igenom någonting liknande. Och att man inte är ensam om att känna som man gör. För det är någonting, tycker jag, som uppstår väldigt mycket så när man får de här liksom väldigt mörka stunderna. Att då känner man sig extremt, extremt ensam.
Mm.
Och på vissa sätt så är man ju det också. Alltså det som jag och Lussan hade, det var ju någonting eget. Precis som det du och Lussan hade också var någonting eget. Så vissa saker är man ju liksom ensam om att känna också, för man hade sin specifika relation. Men det som vi märker är ju också att i alla fall i själva sorgbearbetningen så är vi människor, vi är olika men vi är också väldigt lika.
Mm.
Och det är så himla värdefullt att så här, ha varandra i det där som är så himla himla jobbigt och ohanterbart.
Mm. Vad har ni liksom för relation till sorgen med era föräldrar? Alltså jag tänker att... Hur fan balanserar man det? Att ni har förlorat en syster och de har liksom förlorat ett barn. Tänker ni så det här ibland att... nej, jag orkar inte lägga mer på dem för de har sitt. Eller liksom portionerar ni friskt ut till varandra bara? Alltså som att du säger att du ringer Mickan när du är ledsen. Mm. Brukar ni ringa era föräldrar på det sättet? Eller jag menar, ringer de er?
Ja.
Jag tror att det finns lite gruppering. Att det är
det tror jag.
Och att det är mamma och pappa.
Ja.
Och att vi är också liksom alla vi tillsammans. Men jag pratar absolut med dig, Steffi, på ett annat sätt än vad jag gör med mamma och pappa. Jag har verkligen känslan av att så här, nej men jag vill inte, jag klarar inte av att lägga över mer på dem. Och jag hade jättemycket den känslan också när jag fick sjukskriva mig för depression. För då blev ju mamma och pappa såklart jätteledsna. Då fick jag också så här nästan dåligt samvete att jag bara, okej, men nu ska de så här ha ett till barn som inte mår bra.
Ja, men jag tror att det är alltså lite samma för mig. Du är ju min go-to-person att ringa när jag mår på det där sättet. Och jag tror också mycket av det beror på att så här, du var också en syster till Lussan. Så att du kan på det sättet förstå vad jag går igenom medan mamma och pappa var en förälder till Lussan. Även om vi har förlorat liksom henne allihopa så hade man olika relationer.
Och det, alltså, någonting som jag ändå tycker är fint i hur vi möts i det så här, som systrar och de som föräldrar, det är att vi har ju blivit mycket mer så att vi delar saker, alltså sånt som har hänt under så här, våra uppväxter och så, som man kanske inte berättade för sina föräldrar. Det kan vi dela nu för att det är så här preskriberat ändå. Men att de vill ju höra allt. Precis som de är mycket mer så frikostiga med att kanske berätta så här, saker om hur hon var när vi var så små att vi kanske inte kommer ihåg det. Så vi
gjorde kanske inte så mycket om man rökte gräs.
Nej. Gud. Det kan...
Alltså, lyssnar på den här podden, det kan jag berätta.
Ja, det kan jag berätta.
Ja.
Men...
Nej, men ni menar att det värsta redan hänt, så lite gräs är inte så farligt?
Nej. Just gräs har de inte blivit klara. Men allt annat är bra. Kokain, heroin.
Men det har ju också blivit efter att vi faktiskt startade podden. Så blir det ju liksom en diskussion efter varje avsnitt som ändå så här har öppnat upp för nya samtal.
Alltså diskussionen, var sker den diskussionen? Mellan er och mellan familjen?
Nej, alltså mellan familjen.
Ja.
Så med mamma och pappa. Så ibland så får ju de lyssna på avsnittet i förhand. Och sen så då liksom dyker det upp nya samtal som man kanske inte... Alltså, så man pratar ju inte om sorgen hela tiden. Nej. Men nu gör ju vi det. Och då liksom kommer de här nya samtalen.
Vi ska ju också säga att i er familj så ingår ju också Mickans kille Anton. Och det tycker jag du pratar om på så bra sätt. Att liksom, att folk är så här, frågar dig hur du mår hela tiden. Men han har ju varit en del av ert liv så länge och hade en egen relation till Lussan.
Ja. Alltså, han var ju också helt otrolig under hela sjukdomsperioden. Det var, alltså, Lussan bodde i Göteborg. Anton bodde också i Göteborg at the time. Och han öppnade liksom upp sin lägenhet och lät, alltså, även om det var du, mamma, pappa som kom ner till Göteborg, så bodde man ju där. Det var en stor självklarhet. Han var hos Lussan liksom var och varannan dag hela tiden. Han var med när hon tog sina sista andetag tillsammans med resten av oss i familjen. Han var liksom där hela tiden. Och han, ja men vi har varit ihop i 9 år. Och det är ju lite så, alltså, lär man känna mig, Steffi eller då Lussan också, då lär man liksom känna hela familjen Grotenberg. Det finns inget annat alternativ. Så han har ju, alltså, det är ju sen dag ett han satte foten hemma hos familjen Grotenberg. Då sitter... Och gud, då satt hela familjen uppradad i soffan. Pappa satt med en iPad och bara, nu ska vi ha ett quiz om periodiska systemet.
Herregud.
Innan han ens har hunnit typ, ja men du vet, ta
sig. Vadå, för att han är kemist?
Ja, pappa ville kolla hur mycket han kunde.
Men också bara, typ Sveriges yngsta doktor i kemi, ta det lugnt, Stefan.
Verkligen. Nej, men det,
han är också Sveriges yngsta doktor i att automatiskt härma andras dialekter. Alltså, när jag är med Anton, alltså, det tar, alltså, först så är han tyst för att han vet att han kommer fela. Sen han öppnar munnen så pratar han liksom som jag. När vi var åt hamburgare i söndags.
Ja.
Han var gå in och prata, sen han öppna. Då började du häckla.
Ja, på en gång. Alltså, jag tänker inte låta honom komma undan med det. Alltså, du måste förstå också.
Hälsa min påg från ett annat tåg.
Ja.
Det var otroligt.
Nej, men...
han pratar ju Sveriges sexigaste dialekt i vanliga fall.
Ja, fast han har ju aldrig gjort det. Nej. Han har ju typ aldrig pratat göteborgska.
Han har ju inte ens kunnat härma göteborgska.
Nej, men det kan han knappt längre. Han kämpar på.
Han kämpar.
Han är doktor i alla fall.
Han är otrolig.
Det är han. Nej, men grejen är att han har egentligen inte lyft det så himla mycket själv, utan det är jag som har lyft det med honom, att så här, jag lägger märke till att folk frågar dig om mig hela tiden. Mm. Och jag vill bara att du ska veta att vi som vet, vi fattar att du går igenom det här lika mycket som vi gör. Det finns liksom ingen så, bara för att du kom in i familjen för 9 år sedan. Det existerar inte i familjen.
Vad skönt att få den bekräftelsen.
Ja, det tycker han. Mm. Och det ska han också ha.
Mm.
Han, ja men som sagt, alltså han och Lussan, de har varit utomlands tillsammans. Alltså de hade ju alla sina jättepretentiösa intressen tillsammans.
Okay, det var ingen duo jag kunde störa mig så mycket på som de när de blev pretto.
Nej, men de vill ju ofta prata om så här prosalyrik.
Varför det?
Ja, det kan
alltså,
verkligen.
Alltså i vilken form vill de prata om det?
Nej, men bara diskutera.
Right.
Nej, men alltså du förstår ju. Det är liksom jättesvår litteratur och... Nej, men de var liksom alltid på så spelningar tillsammans, hade en helt annan som musiksmak än vad egentligen du och jag... Och mamma och pappa, har de musiksmak? Jag vet inte.
Nej.
Men än vad vi har liksom. Så de hade ju sin egen grej.
Mm.
De var ju också syskon på ett helt operverst sätt. Alltså det finns ingen...
Men vadå, ni var syskon på ett perverst sätt?
Ja, vi var det.
Mm.
Nej.
Nice.
Under huden.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Någonting som jag tycker är otroligt med den här podden. Vem vill prata med en sorgsen?
Mm.
Inte en jävel, ja, heter det inte, men det är responsen som ni får.
Ja, det är helt sjukt.
Ja.
Jag kan fortfarande inte ta in att det händer.
Nej.
Att folk lyssnar på oss och tycker att det är bra.
Ja.
Eller att, så här, eller att det är oss det handlar om. Jag sa ju det senaste dagen när vi var på väg hit i taxin. Att jag kan liksom inte ta in det här sjuka liksom.
Mm.
Nej. Och det har ju varit så sen vårt första avsnitt egentligen.
Mm.
Vilket, alltså nu, jag provade att lyssna på vårt första avsnitt. Jag bara, hur har någon ens orkat ha det här i sina öron?
Nej, det är fruktansvärt.
För att ljudet, alltså det är ju det jag får panik över. Att vi är så dåliga tekniskt. Men att... Sen den dagen vi släppte första avsnittet så har vi fått alltså, långa meddelanden på både vår poddinsta. Följ, vem pratar med en sorg sen?
Jo men följ, vem pratar med en sorg sen?
Ja, men det ska man verkligen göra.
Vem vill prata med?
Långa DMs. Alltså folk skickar sina egna historier om sina anhöriga, om sina egna upplevelser. De skickar bilder.
Mm.
De skickar länkar till andra poddar som de tänker kunde vara bra för oss, artiklar,
böcker
allt. Citat som de har skrivit som har hjälpt dem på olika sätt.
Men alltså, mänskligheten.
Det är, men det är så otroligt generöst liksom.
Oh, men
jag har ju sagt det att vår DM är den finaste platsen på internet.
Mm.
Alltså det finns inget ont där. Det finns bara så jävla fina människor och så mycket medmänsklighet.
Mm.
Och också att vi har ju en grej i familjen att vi alltid skålar för Lussan.
Mm.
Och den har ju vi tagit med oss in i podden så att vi avslutar varje avsnitt som är skål för Lussan.
Mm.
Och det är så himla många som skriver och skålar för sina egna personer och som också skålar för Lux. Alltså,
nej, men det är otroligt.
Det är så otroligt, otroligt fint. Så på något sätt är det att det som vi ville ge med den här podden, det får vi också tillbaka så himla mycket, för vi känner oss mindre ensamma. Mm.
Ja, men det var ju det som var så sjukt, att vi hade ju en poddkonferens absolut innan vi liksom släppte podden. För att vi gör inget halvhjärtat.
Hyrde ni typ?
Alltså, vi gör väl så mycket halvhjärtat.
Jag vill inte outa det.
Inte den där tona melten vi åt igår.
Nej.
Det var inget halvhjärtat där.
Men då
jag hade konferens.
Ja, absolut. Mm. Och då så skrev vi som typ en målbild.
Mm.
Och på den så står det så här: om vi kan hjälpa en person att känna sig mindre ensam, så är vi nöjda. Alltså då har vi nått målet typ.
Äkta tjejmål också.
Ja.
Jag kan tänka mig att hjälpa en person. Killar bara, världen, är ni redo?
Alltså,
world peace.
Nej, men det var i alla fall vårt mål. Ja. Blygsamma mål. Men det visade ju sig att det hände ju på typ de första minuterna från att vi släppte podden. Och sen när det bara liksom fortsatt.
Men känns, alltså eftersom ni hade som mål att hjälpa andra, hur känns det? Vad är det för liksom, hur känns den tillfredsställelsen? Oh my god, att ni två är tysta så här länge. Obehagligt.
Förlåt,
det
är
ser du micken, man bara, what? Thinking, are we?
Nej, men det känns så otroligt värdefullt, skulle jag vilja säga. Som jag var inne på lite för, eller så här, det finns så otroligt många människor som är ensamma som går igenom det här.
Ja, fy fan.
Och att de personerna också skriver till oss och säger att vi gör det mindre ensamt. Mm. Det är liksom, det är allt. För det här är allt vi har kvar. Det är ju, alltså, det är så här, vi har inte längre Lussan. Vi kan inte göra någonting för henne. Så det här är liksom, det här är det enda vi kan göra. Och att då få den responsen, alltså, nej, men det känns ju bara, det känns overkligt. Mm. Men så värdefullt, meningsfullt liksom.
Mm.
På ett sätt jag aldrig kunde föreställa mig.
Nej. Nej, jag hade ingen aning om att responsen skulle bli den blev.
Men också känner jag att alltså det är ju många så som man kanske jobbar med, eller personer i ens närhet såklart som lyssnar på podden. Att man märker att så här, personer runt sig också tar till sig av det som vi säger. Mm. Och att vi faktiskt öppnar upp för annorlunda samtal om sorg. Det är ju också, det är typ vår andra förhoppning att på något sätt så här, ja, men ta bort de olika tabuer som finns kring det här och kanske bidra med att vi kan ha de här samtalen på ett bättre, öppnare och enklare sätt liksom framöver typ. Det känns ju också otroligt bra.
Ja, alltså, för det är ju också det här att man känner sig extremt ensam i sorgen. Och sen så vill man prata om det, men mottagandet man ofta får är ju så här, antingen obekvämt eller att mottagaren blir extremt ledsen för en skull. Men allting slutar alltid med att den som bär på den här sorgen får istället ta så här emot andra känslor, ta ansvar för de här känslorna, eller inte få utlopp för att så här prata om det den känner. Så det är liksom, slutar ju alltid med att man hamnar i ännu mer skit.
Precis, men det har vi ju pratat mycket om, Mika. Men det är också säkert att det är att du har varit rädd för reaktionen när du berättar.
Mm.
Min syster har gått bort. Mm. Och sen att du bara, inte typ, nej, det är inte så farligt för det. Men liksom, att man hela tiden måste välja.
Mm. Man räddar upp.
Ja.
Och det här, alltså, det här har vi pratat om i ett helt poddavsnitt också. Att det är på något sätt så här, typ om någon frågar hur man verkligen mår, verkligen vill veta, och man är väldigt ärlig med det, så märker man väldigt ofta att stämningen blir som så att man ändå måste slänga in någonting. Men jag är ledig 2 dagar imorgon i alla fall, så det är bra ändå. Det är bra.
Mm.
Att man måste alltid slänga in den där lilla, eller så här att det blir nog bättre med tiden.
Mm.
Typ alltid slänga in den här jag vet inte, förbättringspotentialen.
Mm. Men har ni övat på att klippa bort det? Att liksom att bara, nej, men jag ska inte säga det. Jag ska bara köra, så här är det, det är vidrigt.
Både ja och nej. Det beror väldigt mycket på situation, tycker jag fortfarande.
Mm. Jag vet inte om jag har gjort det. Jag kan inte minnas om jag har gjort det eller inte. Så antagligen inte.
Men jag tror jag har gjort det ganska mycket. Men det som jag märker är att, alltså, om man inte själv slänger in det där om att det kommer bli bättre, då kommer en annan person göra det åt dig istället.
Ja, så är det ju.
Och det kan vara jättefrustrerande. Mm. För det är också så här, men vad är det som ska bli bättre? Alltså, vi har ju förlorat den som vi älskar mest i hela världen. Mm. Det finns liksom ingen förbättringspotential i den situationen. Nej. Det existerar inte. Och det tror jag också att så här, när det handlar om rädsla att prata om det här jobbiga, det är att när folk känner ju säkert att så här, det finns ju ingenting de kan säga, för det finns ingenting som kan bli bättre. Och då struntar man heller i det, för jag tror också att det är väldigt så mänskligt att när man pratar med någon som mår dåligt så vill man att den ska börja må bra, typ.
Man vill fixa det.
Mm. Exakt.
Det går ju inte att fixa.
Nej, det går ju inte.
Jag kan inte heller tänka på rakan, vad fan, vad man säger, vad säger man?
Att det är för jävligt.
Ja. Ja, jag har ju ändå lyckats med er två. Jag får ju ha er i mitt liv.
Ja.
Så något måste ha jag.
Något rätt gjorde du.
Men jag är ju också en person som kommer från massa trauman.
Mm.
Och har ju inte förlorat min syster i cancer. Jag har ju gått igenom hennes cancer och förlorat massa människor.
Mm.
Jag tror nog det har hjälpt. Mm. Med en sån öppen sårbarhet. Liksom.
Ja, men och jag tycker också att det är fint med sådana som vågar fråga om Lussan.
Mm.
För att det är någonting som väldigt många räds av. Man frågar inte så här vad som händer, eller man ska inte gå in på det. Liksom. Mm. Men när man verkligen vågar fråga och man får öppna upp och berätta, det är liksom jävligt fint.
Ja, och oavsett om hon liksom levde eller är borta, så undrar man ju liksom den tredje pusselbiten i de här systrarna.
Mm.
Hur fan var hon om ni två är så här?
Nej, men vi var ju tre väldigt lika personer, men också väldigt olika.
Ja, kul.
Alltså Lussan är äkta så här yngsta barn också. Att hon gick lite sin egen väg. Mm. Alltså om man tittar på dig och mig, Steffi, vi är ju... Alltså,
men jag har ju bara följt efter dig. Jag har ju bara följt efter dig.
Ja.
Fast det har du.
Jag bara...
Jo, men alltså, till stor del.
Ja, men skillnaden mellan oss är att du har brunt hår och jag har blont hår.
Och det är den enda skillnaden.
Det är den enda skillnaden. Ja. Nej, men vad gillar vi? Vi gillar typ reality,
Rihanna,
politik, Rihanna, clothes and makeup,
tjejgrejer.
Politics.
Nej, men, och Lussan var ju mer så, hon pluggade geografi.
Mm.
Alla vi i familjen bara, varför ska du göra det?
Vad är geografi? Vad fan blir man
varför
då?
Varför ska inte du skriva en uppsats ur ett feministiskt perspektiv om Paradise Hotel?
Ja, det var ungefär exakt det vi undrade.
Exakt. Mm. Nej, men och hon var ju mycket mer så, hon gillade att vandra i fjällen. Och hon har ju varit på Mount Everest, är det där?
Kebnekaise.
Ja, Kebnekaise.
Det är lite skönt.
Nej, men hon har varit... Kilimanjaro? Nej. Nej, men jag har ju...
Nej, men nu stockar hon så mycket på huvudet.
Ja. Ni hörde att vi inte hade någon jävla aning om honom.
Hon var vid ett högt berg i Nepal. Så, ni som lyssnar som vet vad det är.
Det är inte vi som är utbildade geografer. Så
nej,
vi är ingen
skitsamma.
Geografer.
Hon jobbade i slutändan efter sin utbildning som kartingenjör. Hon har såhär cyklat ensam genom halva Europa.
Mm.
Någonting som vi i familjen också var typ såhär, varför ska jag göra det?
Mm.
Ja, vi planerade ju en kupp. Hela familjen pratade med Mickan och bara, du är den enda som kan övertala henne till att inte göra det här. Så du får ta det samtalet.
Men eftersom vi är så förutsägbara i familjen så visste ju hon när jag ringde exakt vad jag skulle säga. Så hon var ju stålsatt.
Ja.
Lussan, har du verkligen tänkt igenom det här?
Jag skulle få panna om min syra skulle göra det. Men jag är förbjudet min syra att göra så mycket saker.
Mm. Ja. Nej, men så hon var väl mer så... Hon var lite mer sin egen person. Men
verkligen.
Samtidigt så var vi tre... så himla lika.
Mm. Och också alltså, så lika utseendemässigt.
Mm. Ja. Och vi framförallt har alltid varit alltså bästa vänner.
Mm.
Vi har ju verkligen hängt ihop i så här, alla skeden i livet. Alla skeden. Men vi har inte kunnat fly någonstans heller. Alltså vi bodde liksom, du och Lussan delade ju rum hela uppväxten. Mm. Jag var den enda som hade eget rum.
Såklart, lilla drottningen.
Lilla drottningen.
Lilla drottningen ska ha eget rum.
Ja, jag var äldst, det var nog mest det.
Det kan också ha varit att du var lilla drottningen.
Ja. Alltså så jävla roligt också att när Lussan var liten så älskade Lussan Carola. Steffi ger Lussan i julklapp en jättestor plansch på Carola. Och sen så förbjuder Steffi Lussan att sätta upp den i deras rum, för hon vill inte ha Carola-fischen på vägg. Jag tyckte att det var så, jag var ju liksom inredaren av rummet. Jag kunde ju också gå ut och så här köpa typ olika inredningsgrejer, och så sa jag bara, Lussan, det här blev så här mycket, du kan ju sätta över hälften.
Hon bara, nej. Gjorde hon det?
Ja.
Vadå, hur pratar vi liksom att ni var så här 15 och 17?
Det, ja, det även när vi var lite yngre. Men alltså typ. Den där Carola-fischen. Nej, men så jag tror det liksom har bidragit till, alltså att vi tre, men också hela vår familj, är så himla, men jag vet inte, tajt. Alltså det är ju personlighetsgrej också såklart, att vi gillar att umgås. Vi har haft tur att vi i vår familj verkligen tycker om varandra och har jävligt kul tillsammans.
Alltså era föräldrar, legender. Legendariska. Legendarer.
Mm. De är faktiskt
det. Är de.
De är det.
Träffa i kakan. Ja. Träffa i kakan ute på gatan. Legend kan vara oss.
Åh, gud.
Nej, igår så fick ju Mickan FaceTime med mina föräldrar.
Men jag hörde det.
Snälla.
Det var några som, nu är det några som skålar för Lussan i Lund. Det ska
vara så jävla fint.
Det är så fint.
Janne och Kerstin, ja, de är faktiskt otroliga. Men vad har ni för planer nu framöver med podden?
Med podden?
Ja, vad har vi för planer? Alltså,
ny konferens.
Jag ska med på den konferensen, men ja, vi ska inte sitta faktiskt i samma rum.
Nej.
Alltså, planen är att fortsätta. Om det är någon som känner att de har en studio till oss.
Ja.
Ring inte mig om du inte har en studio till oss.
Det var för rätt. Ja, precis. Om ni vill stötta de här två stackars adliga tjejerna, fattiga adelstjejerna med en studio. Ja, men det skulle fan vara bra för er med studio.
Ja, det hade varit jättebra. Alltså, vi gör ju allt själva nu. Mm. Så nästa mål är väl på något sätt, ja, men jag vet inte, typ levla podden ändå, så att vi kan, för vi har ju så här massa planer, massa teman kopplat till sorgen som vi vill prata om. Vi skulle ju också egentligen vilja göra längre avsnitt än vad vi gör. Men i dagsläget så gör ju vi allt själva. Så.
Men jag tror också att det är bra med ganska så korta avsnitt när det är som tungt ämne.
Ja, inte om du tittar på vad folk skriver till oss. Det är typ den vanliga, alltså det är väl den enda så kritiken vi får, att folk vill ha längre avsnitt.
Ja, okej, kör längre.
Mm. Ja, lite längre skulle
man kunna. Okej, jag har önskegäst. Det är en sjukhuspräst.
Ja.
Ja, det var bara det.
Ja. Ja, men och det är ju också en grej framöver i podden, att vi kommer ju ta in gäster också. Mm. Vi tycker att det är jätteviktigt. Vi pratar ju liksom bara ur vårt eget perspektiv. Och det är vi väldigt noga med att säga i podden också. Att så här, vi pratar inga sanningar. Vi pratar bara våra egna känslor och perspektiv. Men det hade ju varit jättefint att få in andra människors röster också. Andra typer av sorger och sådär, så det är någonting som vi har har planerat.
Ja, en traumaterapeut skulle jag också så gärna vilja höra.
Mm. Ja.
De som liksom är där när livet bara går åt helvete.
Ja.
Fan mår de?
Mm. Ja, hur fan mår de?
Hur
orkar man vara traumaterapeut?
Nej, jag vet inte. Jag är ju inte det.
Nej.
Jag är liksom en influencer.
Ja.
I don't know, man.
Men hon som var på sjukhuset, alltså som fanns tillgänglig, var det bara en kurator?
Ja.
Men hur orkar de också?
Alltså, ja, men men hon satt ju med mig så många gånger i olika rum och sa, andas i en fyrkant, typ.
Ja, kanske var det du behövde då.
Ja, men det som är så sjukt, eftersom Lussan var sjuk i Göteborg, så frågade ju vi om man kunde få någon typ av stöttning via sjukhuset. Men eftersom det är olika landsting så funkar det inte så. Så att vi kunde inte få någon hjälp.
Nej, det ska inte vara lätt.
Någon samtalshjälp.
Nej, det är sjukt.
Det är
jag hade en skitbra terapeut, Beatrice, från Norge, när min syster var sjuk.
Mm.
Som var en så stor, robust kvinna med ganska mycket skägg, grå hår. Alltså hon var så, alltså hon var trygghetens lilla mamma.
Mm.
Jag brukar typ komma in där lite så dampig, lägga mig i typ en soffa, sittliga. Och hon satt i sin stol som hon rullade runt lite på. Hon bara var så, jag börjar hata spanskan. Jag kan inte göra någonting. Hon bara, skit i spanskan, Karin.
Ja, verkligen.
Fuck spanskan, det sa hon inte. Hon bara, gör vad du vill. Gå på vilka lektioner du vill. Alltså det är typ det bästa jag har hört.
Men det där är så bra. Det där är precis det som jag känner att man behöver.
Mm.
När man går igenom trauma, sorg. Alltså, att någon bara säger så här, strunt i det där.
Mm.
Mm. För att man tror typ att man måste prestera en massa grejer.
Mm. Nej, men hur ska också så här, realitet. Då hade jag förlorat 2 kusiner, mormor och morfar, en kompis och min syster och sjuk i cancer. Det hade hänt inom typ 2 år. Alltså jag var helt störd i huvudet. Och vad ska man... Ja, jag kanske fick underkänt eller kanske fick streck i spanska. Men look at me now. Man måste våga liksom se det långsiktigt.
Ja, verkligen.
Hon var så underbar. Hoppas folk kan hitta en sån om de nu måste ha en bra terapeut.
Ja, men verkligen. Men där tror jag tror också att en terapeut ska säga sådana saker, men det kan också omgivningen göra.
Mm.
När man är i sådana här situationer. Mm. Ja, men för det är ju det som ofta händer när man, alltså, så här, när man till exempel då går tillbaka till jobbet alldeles för tidigt.
Mm.
Då är liksom mottagandet är ju mer så här, ja, men det kanske är bra för jag dig vet. Att distrahera dig liksom, istället för att någon bara, vad fan gör du här?
Mm.
Gå hem.
Men fan, hur fan ska man säga det till en person som precis har förlorat sin syrra? När de själva tror att den strategin är den bästa för dem. Go home. Det är ju,
Nej, men jag tror att det viktigaste är att man bara säger det. För mig med facit i hand, jag hade ingen som sa det till mig.
Nej.
Och det är mer det som har gnagt i mig än att jag faktiskt inte gick hem.
Mm.
Om jag hade suttit nu och bara, ja, men de försökte ändå typ i min närhet att göra bla bla bla. Då hade jag ändå kunnat titta tillbaka och bara, men jag var inte mottaglig för det.
Mm.
Det är snarare så här avsaknaden av att någon ens sa något.
Mm.
Ja, men alltså, för mig var det ju till och med så att när jag sjukskrev mig, alltså den sista perioden, då sa ju läkaren jag var hos, när jag bara, ja, men då kan ju jag kanske klämma in där 3 veckor innan jag går på semester. Hon bara, ja, det kan ju vara skönt att du inte ska komma tillbaka efter så himla lång tid, att du liksom får den där. Så till och med hon sa ju det till mig.
Alltså
liksom,
det här prestationssamhället är så jävla sjukt.
Det är så starkt.
Jesus.
Nej, men det är...
Ni har ju verkligen påbörjat någonting helt otroligt.
Mm.
Det ska bli kul att höra er när ni själva fattar det om något år.
Ja.
Ni fattar ju ingenting.
Nej, ingen aning.
Nej, men jag tycker i alla fall att ni är bäst. Mm. Och det är helt sjukt att ni gör den här podden när ni är så bänga i huvudet fortfarande.
Ja.
Det kanske är därför vi gör det.
Ja.
Om 5 år kommer vi bara
raise it. Ja. Nej, men ni är otroliga. Er podd heter Vem vill prata med en sorgsen?
Ja.
Och det finns väl där poddar finns?
Jajamän.
Överallt.
Mm.
Ja, och jag heter Kakan Hermansson.
Och jag heter Mickan Gripenberg.
Och jag heter Steffi Gripenberg.
Och?
Skål för Lussan!
Skål för Lussan!
En podd från Allermedia.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.